Varsågod och sitt. Tack för inbjudan att få komma hit till er och förkunna idag. Jag jobbar med församlingsfrågor på Evangeliska Frikyrkan. Ursprungligen är jag från Norge, så varning för dålig svenska kan jag kontra med då efter den här fantastiska filmen som ni visade, ungdomar. Men jag har bott så pass länge att mina syskon börjar reagera på snarare dålig norska när jag är hemma. Jag jobbar med församlingsfrågor på Evangeliska Frikyrkan, det som vi kallar för Sverigeprogrammet. Vi jobbar för att få se fler växande församlingar i Sverige, fler församlingar grundas, planteras, precis som ni är i gång med här när ni vill plantera en ny församling i Berga. Vi jobbar för att få ge stöd till nya församlingar, och jag jobbar mest med församlingsutvecklingsfrågor. Och det är det bästa jag vet. Idag så ska jag predika lite utifrån församlingens uppdrag. Det är liksom församling som ligger mig varmast om hjärtat. Och om jag liksom tar EFKs vision från början. Nu blir det en låtsång istället. Det kanske är något, du kanske får styra den här. Vi försökte med en sån här fjärrkontroll, men... ja, det är en väldigt bra. Ska vi se. Kan jag testa om det funkar? Nej, nu det blir det, jag lägger bort den här. Gömmer den någonstans bakom här. Så. Församlingens uppdrag. Vi håller lite kontakt här nu. EFKs vision, det som liksom jag och våra vänner som jobbar på Evangeliska Frikyrkan och vår församlingsrörelse med 300 församlingar runt om i Sverige. Det som vi har sagt, det här är vår vision tillsammans. Det är växande församlingar som förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen. Och vi står i ett fantastiskt missionsarbete tillsammans runt om i 35-40 olika länder. Och ni är engagerade i detta tillsammans med många, tillsammans med EFKs församlingar. Och där står vi. Och jag vill idag i min förkunnelse försöka att ta utgångspunkt i en bibeltext i Lukas som är lite det här Jesu programförklaring, där Jesus i början av sin tjänst säger: det här är vad jag tänker komma med, det här är min grej, det här är mitt ärende, mitt uppdrag. Och det är från Lukas kapitel 4 vers 16 och framåt. Vi reser oss upp och så läser vi den texten. Jesus kom till Nazaret där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesaja bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala och sa: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Jesus, tack för att du är här med din heliga ande. Tack för ditt ord till oss. Och nu ber jag för mina ord och för våra tankar, att de ska få formas efter ditt behag, Gud. Du som är vår Herre och Mästare och Frälsare. Amen. Varsågod och sitt. Jag minns när jag var liten, jag växte upp i Nordnorge. Upp med Narvik, Lofoten, så här. Och där kom jag ihåg, jag vet inte riktigt hur gammal jag var. Jag tror att jag var så här 6-7 år. Och min mamma kommer till mig och säger så här: Öyvind, jag håller på att ska baka bollar. Norska bollar, inte som de svenska, men goda ändå. Och så säger hon: jag har inte mer, och jag tror att det är salt, eller om det var, möjligtvis var socker, det minns jag inte riktigt. Men hon sa: jag vill, Öyvind, att du går till affären, till butiken, och handlar och köper in salt. det behöver vi, annars blir det inga, nej, det måste ha varit socker. För det är väl socker man behöver i bullar, ja. Ja, tack. Ni förstår köket, ja. Och så lägger hon en liten lapp i min hand. Du ska få gå ärende. Och jag kände, wow, myndig förklarat. Jag är stor pojke, stor gutt. Jag går de här långa vägen, säkert 500 meter upp till affären. Och så ska jag gå ärende för mamma. Hon har anförtrott mig en peng och en lapp. Och så problemet är att jag går förbi Magnus, som är byns enda bonde, det mest fiskare där uppe, men det finns också en bondgård där. Och han säger, Magnus, Öjvind, du, i natt har fåren fått lamm, 3 stycken. Och så tar han mig in i fjöset, laggorn, eller vad det heter. Ja. Och så får jag se de här lammen. Fantastiskt, jag blir helt liksom lost i detta. Och han säger, det här kan få vara ditt, Öjvind, sådär. Du kan få ge det namn och så. Och så efter ett tag så kommer mamma in. Det är där du är, Öjvind. Du skulle ju gå ärende. Ja, just det. Så hade jag glömt bort mitt ärende. Så. Och så är ju mamma en fantastisk mamma och tar mig med upp till affären och det blir bullar till slut. Så, men det här tänker jag igen, liksom. Det är så riskfyllt att vi som församling glömmer bort vårt ärende, vårt uppdrag. Varför finns vi som församling? Jag tror att detta är tiden att ställa de stora frågorna. Vad är det att vara en kristen? Att vara en Jesu lärjunge? Vad är det att tro på Gud? Och vilja följa Jesus som Jesus säger i sitt ord? Och vad är det att vara församling? Vad är grejen liksom? Och jag skulle vilja bidra till det samtalet med att titta lite grann som en slags överblick över Lukas evangeliet. Där Jesus, alltså, vi har hört den här texten nu alldeles i början på kapitel 4, eller i mitten av kapitel 4. Första delen som har varit liksom inte det här, det är liksom julevangeliet. Och Jesus födelse och förberedelse inför Jesus, liksom, det Jesus ska göra. Jag tror att det är viktigt att göra, nu kommer jag gå igenom Lukas här och ni ska inte läsa det så det kan ni göra hemma. Men jag tror att det är viktigt, ibland behöver vi predika liksom en text och se vad säger den här texten. Det gör jag lite grann nu i Lukas texten som jag läst, men framförallt titta på vad som händer genom Lukas. Och försök att se hur den här texten kanske är en av nycklarna till att förstå Lukas evangeliet utifrån vad Jesu uppdrag egentligen är. Okej, Jesus föds, förbereds och sen inom nästa kapitlen så demonstrerar Jesus detta som han säger. I de här verserna som vi läste. Han säger så här. Herrens ande är över mig. Till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig för att kunna befrielse för de fångna. Syn för de blinda. Ge dem förtryckta frihet. För att kunna ett nådens år från Herren. Det är liksom de 5 grejerna. Och så kan vi se här. Hur Jesus demonstrerar detta. I de här första kapitlerna. Liksom precis när han börjar sin gärning. Att det här är på riktigt, det här är liksom väldigt konkret det jag snackar om, säger Jesus. Och då, jag är en sån här räknenisse, jag håller på att räkna hur många församlingar det finns i Sverige, hur många medlemmar som de här församlingarna har och hur många aktiva som finns i de här församlingarna för att se utvecklingen. Och jag, ibland så tar det mig också i bibelläsningen att börja räkna. Det finns andra teologer som gör det också, det är inte mysko det här. Men det kan vara lite intressant ändå att titta på. Första 4 kapitlen, 3,5 kapitlen, så är det inga, berättas det inte om några under och tecken. Men om vi tittar på de här kapitlerna 4, sista hälften av kapitel 4, 5, 6, 7, 8, de här 4,5 kapitlerna, så är det massor av olika under och tecken. Exorcism, det är sån här, alltså Jesus driver ut onda andar, människor som har blivit under betryck av onda andar. En del av den bibliska verklighets beskrivningen. Det händer 2 gånger. Han gör 7 gånger så helar han människor från olika sorts sjukdomar. Och olika sorts saker som de har drabbats av. Han gör 2 andra under. Och plus att han faktiskt väcker upp 2 döda. Och det här är egentligen Jesus som säger så här. Det här är på riktigt. Det är fysiskt. Det är Gud som är mitt ibland er. Guds rike är nära. Och jag har makt över ondskans alla andemakter. Jag har makt över sjukdom. Jag har makt över liksom, även naturkrafterna. Jag kan stilla en storm. Så, och jag har till och med makt över döden. Jesus demonstrerar detta väldigt tydligt i första delen. Och sen, i de nästa kapitlerna, kapitel 9 och 10, så, en gång till, så ser du att Jesus sänder ut, redan där, så sänder Jesus ut lärjungarna. Det är liksom inte något han gör i Apostlagärningarna kapitel 2, alltså efter att Jesus har dött och uppstått och så här, utan det är faktiskt redan innan mitten av Lukas, så sänder han ut, så säger han, gör samma sak som jag. Den här programförklaringen, eller den här som är mitt uppdrag, det är också ert uppdrag. Så säger han det, först till de 12 som är närmast, och sen ytterligare kapitel 10 till de 72, som är liksom de större gruppen av de som följer Jesus nära. Och det här är lite intressant, för jag tänker, hur når vi en fördjupad tro idag? Det tror jag är en av de nyckelfrågorna. Två frågor för församlingen. Det ena, hur kan vi vara en församling som växer så att nya människor kommer inom hörhåll för evangeliet, får ta emot Jesus Kristus? Det är ena. Men också, hur fördjupas vår tro idag? Det är också de två aspekterna. Vi jobbar det här som heter växande församlingar, som församlingsledningen är med. Och nu ska ni få se en liten trekant här. Om vi tänker oss att vi har ett oönskat tänkande och ett oönskat beteende i början där uppe. Om vi är där, vad är vägen till ett önskat beteende? Och då kan man klicka en gång till och så ser man en grekisk syn på kunskap. Den är att rätt tänkande leder till rätt handling. Vårt samhälle är väldigt mycket byggt på det. Skola först, teori först, sen praktik. I alla fall den gamla skolan skulle jag säga, för det hände saker. Särskilt utifrån Linköping tror jag, som har gått lite före i detta, om jag fattar rätt. Och så går det liksom en väg där, klicka en gång till och kanske till och med två gånger. Vi tänker oss, och sen till ett nytt sätt att agera. Det är byggt på en slags grekisk utgångspunkt med akademin, konferenser, att teoretisera först. Och en hebreisk syn å andra sidan, den bygger på att rätt handling leder till ett rätt sätt att tänka. Handling och reflektion, förkroppsligande av lärandeprocessen, den går liksom åt andra hållet. Så klicka två gånger till ska du säga. Här agerar vi oss först, så säga, gör först. Så kanske du också förstår. Eller så kommer förståelsen av det. En gång till. Så där ja. Vi agerar oss till ett nytt sätt att tänka. Och det är detta Jesus faktiskt gör. Han skickar ut dem och säger, nu ska ni lära er vad tro är. Gå och gör som jag. Börja med det. Så kommer det andra. Då kommer frågorna, ni kommer att få massa frågor, ni kommer att komma tillbaka till mig med massa frågor. Och då kommer ni också vara mottagliga för att förstå vad evangeliet är. Okej, det var lite sån här teoretisk sidospår. Ändå lite intressant att se hur det här stämmer med Lukas. Okej, vi tar oss vidare i den här överblicken. I de nästa kapitlerna. Så visar Jesus på trons förhållningssätt som en process inom människan. Där detta med under och tecken blir lite mindre tydligt. Och så kommer det någonting annat där vi ser att Jesus jobbar med vad är det som händer i vårt inre. Jag återkommer till det. Bara konstatera också att sista kapitlen där från 19:28 och fram till slutet. Det är Jesu död och uppståndelse. Då är det liksom koncentration på detta i de kapitlerna. Men notera här, om jag fortsätter min räkneövning och så klickar du fram nästa bild. Precis. Så kan vi titta på kapitel 9 och 10 en gång till. Där är det händer lite grann så här. Och kapitel sen, de är många kapitlen från 11 till 19 och en halv eller vad det är. Där är det inte alls lika mycket att Jesus driver ut onda andar, att Jesus helar eller gör andra under. Det är mycket mer, det är dubbelt så mycket text, men hälften och mindre än hälften så många grejer som händer av det här liksom att Jesus gör under och tecken. Notera den här skiftningen. Och så är Jesu uppståndelse, det är det stora undret och tecknet. Precis som Jesu födelse är det i början, så är liksom Jesu uppståndelse det stora. Liksom allt får sin brännpunkt i detta till slut. Jesu död och Jesu uppståndelse. Det här är värt att notera, tänker jag. Och värt att fundera över. Men låt oss då ändå titta på de här orden, de här fem bitarna i Lukas kapitel 4 som jag läste. Och konstatera första att Guds rike, det är redan nu, det är redan här och det är en fysisk verklighet. Det är ett glädjebud för de fattiga, det är befrielse för de fångna, de som varit fångna i sjukdom till exempel. Det handlar om syn för de blinda, det handlar om att människor faktiskt blir seende igen efter att ha varit blinda. Och det handlar om att ge de förtryckta frihet och ett nådens år från Herren. Och alla de här, eller många av de här tecknen som Jesus gör när han driver ut onda andar, eller när han gör andra helande under och så, det är att faktiskt ge de förtryckta frihet. För samhället på den tiden har marginaliserat de här människorna. Och så ger Jesus dem frihet genom att hela dem. Verkligen tydligt. Men i den här nästa delen då, och sen kommer den här mittendelen, så nu tappar jag bort mig här. Det är så här, fördjupa tro, det kommer när vi går. När anden, ordet och gemenskapen får forma våra liv. Vi har precis delat ut, ni har precis delat ut ordet till de yngre i församlingen. Det är en av kärnan i detta. Det handlar om anden och det handlar om gemenskap. Fördjupad tro bygger på vad anden vill göra i och genom oss. Och notera det, att något av det första som sker med Jesus är att han döps. Och så tar han emot anden. Så ser vi där i början på Lukas. Hur Jesus säger, när Jesus har tagit emot anden i dopet, så kommer släkttavlan och så frestas Jesus. Och sen i kapitel 4, vers 14, så står det så här. Med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen. Så det verkar som att det Jesus främst vill visa, det är vad en människa fylld av anden kan göra. Och har liksom för uppdrag och för ärende. Och så, jag går lite tillbaka igen. Och så, ja precis. Där ja. Fördjupad tro kommer genom att vi hör Guds ord. Jag går ganska fort förbi det nu. Läser inte Lukas 11, 27, 28. Bara stannar upp också det här med gemenskapen. Jesu tilltal genom Lukas är nästan uteslutande i plural. Alltså till er eller till oss. Inte till dig och till en enskild. Och går jag liksom igång på. Jag tänker Sverige, man kan läsa såna här undersökningar som visar att Sverige, ni ligger före till och med Norge där. Ni är ett av de mest sekulariserade länderna. Vi lever i Sverige som har tydligt byggt samhället mer och mer på en sekulär tanke. Jag tycker att väldigt mycket av det är bra. Samhället som sådan ska byggas utifrån sekulära och inte religiösa eller traditionsbundna värderingar. Samhälle som sådan. Men vi ser då också att människor mer och mer tänker bort Gud ur detta. Någonting som Skam i sista episoden pratar väldigt mycket om i en norsk kontext, som är jätteintressant. Se det, ska jag säga det. Se de här sista delen. Det handlar om hur är man troende som en minoritet i en icke-troende majoritetskultur. Superintressant. Och det andra är ju också att Sverige är ett av de mest individualiserade länderna. Och jag går liksom igång på, hur kan man vara församling, alltså en grupp som tror på en Gud som vi inte kan se och som vetenskapen vare sig kan bevisa eller motbevisa. Hur kan vi bygga en gemenskap i världens mest individualiserade? Det är liksom alla odds emot oss. Och jag går igång på den grejen. För det är på något sätt ett gudsbevis i sig, är det inte det? Om det är möjligt så är det bara Gud som kan göra det. Så anden, ordet och gemenskapen. Han ligger på mig och vill att jag ska gå vidare. Det är bra. Du gör det jättebra. Så. Det som då sker i de nästa kapitlen som jag redan sa, det är att då blir de här fem bitarna mycket mer Guds verk inom en människa. Först så ser vi det här, hur det blir ett glädjebud till det fattiga. En viktig fråga som Jesus ställer är, vem är fattig? Och vem är rik? Och det handlar inte alls egentligen om pengar, säger Jesus. Det handlar om någonting annat. Det finns i liknelsen om den rike och hans lade. Det här kan ni läsa i kapitel 12. Kapitel 16 så kan ni läsa en annan liknelse om den rike mannen och Lazarus. Och i kapitel 18 så kan man läsa ytterligare en sak om en man som ägde mycket. Jesus möter med en man som ägde mycket. Och du kan läsa det på flera andra ställen. Lukas är jätteupptagen av den här frågan. Vem är fattig? Vem är rik? Och så är det ett glädjebud till fattiga. Och det är först och främst de fattiga, de marginaliserade, som tar till sig Jesu undervisning. Därför att de känner att här får jag äntligen ett glädjebud som gäller mig. Så när Gud blir människa så kommer han med ett glädjebud till de fattiga. Det finns också rika som tar emot honom, det är tydligt. Och som blir en del av församlingarna och så. Absolut, men det är för att de upptäcker att rikedomen inte ligger i pengar. Den som har mest prylar till slut har inte vunnit. Det är de goda nyheterna från Jesus. De upptäcker det och så finner den en annan rikedom i Gud. I att bli rik på det som Gud har, barmhärtighet. Det som Jesus har, ödmjukhet. När han blir lydig ända till döden, döden på en kors, på ett kors. Så säger han, där finns rikedom. Kan jag bli en sån människa? Är det möjligt? Jag längtar dit. Det är rikedom. Att ha den omsorg som Jesus hade. Att ha den kärlek som Jesus hade. Och det här blir då en nya frågor i det här som kommer i de här satserna om befrielse för de fångna och de förtrycktas frihet. Då blir frågan, vem är fri? Och vem är fången? I Lukas kapitel 12, vers 1, så ser vi tydligt exempel på fariserna. Under tiden hade människorna samlats i tusentals så att de höll på att trampa ner varandra. Jesus vände sig först till sina lärjungar och sa, akta er för fariserna, surdeg, hyckleriet. Det finns ingenting gömt som inte ska komma i dagen och ingenting dolt som inte ska bli känt. Därför ska också det som ni har sagt i mörkret bli hört i dagsljuset. Och det som ni har viskat in i ett enrum ska ropas ut från taken. De var fångade i lögnen. I hyckleriet. De var fångna där. Och mötet med Jesus ledde inte till befrielse. För det fanns någonting som spärrade dem ifrån det. Deras högmod. Att Jesus utmanade dem så mycket. De upplevde inte det. Men det är möjligt att uppleva denna befrielse. Ifrån lögnen. Ifrån hyckleriet. Det är möjligt. Och vi ser andra människor som Jesus möter. Som faktiskt får uppleva den här befrielsen. Och Jesus, kanske det tydligaste är tullindrivaren Zacchaeus. Som i kapitel 19. Han är fångad i pengarnas makt. Och har liksom sett till att roffa åt sig jättemycket. Och bli en sån här sträber, säger man på norska. Liksom, sträber, ja, tack. Och han fångade det, Zacchaeus. Men han upplever befrielsen ifrån detta. Upplever befrielsen ifrån sitt fängelse. Jesus vill bryta syndens, dödens, ondskans makt och ge oss liv. Han pratar om att vara fångad i stolthet. Det finns befrielse för oss som kämpar med detta. Och sen då, Guds verk inom oss, syn för de blinda. Och i den här delen så blir ju frågan, vem är det som ser egentligen? Och vem är blind? Det är en jätteviktig fråga, inte bara i Lukas utan också i de andra evangelierna. Läs, sätt dig ner, ta en timme, läs ett av evangelierna. Och så funderar du på den här frågan, vem är fattig, vem är rik? Vem ser och vem är blind? Vem är fångad och vem är fri? Och så ser vi hur det här kulminerar lite grann i slutet på Lukas. Och då är vi i sista kapitlet. Där är två lärjungar på väg till Emmaus. Och så står det så här i kapitel 24, vers 16. Men de är där och de fattar inte att det är Jesus som har uppstått, som går bland dem. Och så går de där och pratar och så står det så här. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Och så kan man läsa igenom, det här får ni göra hemma då, den här timmen som ni sätter av till att läsa Lukas någon gång här i sommar. Så står det till slut, i vers 31, då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Då öppnades deras ögon. Då blir de seende. Syn för de blinda kan också handla om detta. Och i den här delen av Lukas så är det väldigt mycket det som betonas. Den här betydelsen av Jesu programförklaring ifrån Lukas kapitel 4 som vi läste stående nyss. Och det intressanta genom Lukas också, om vi läser, det är liksom Jesu popularitet är skyhög i de första kapitlerna. Det går liksom, det är som Zlatans popularitet, det går rakt upp så här. Ja, det var ett fririt till svenskarna. Så, men sen så, ju mer Jesus vänder det här till att handla om vårt inre, ju mer osäkra verkar människorna bli. Och det tror jag är en utmaning till oss. Okej, Gud, är det mig du vill förvandla? Jag trodde det var liksom, det handlade om en, ja, men det är mig alltså. Det är min befrielse du kom med. Det är mig du vill göra seende. Och så blir det lite, det blir få kvar. Men evangeliet är där, förkunnat. Det är det Jesus, liksom, nu har jag gjort detta. Det handlar om fysiskt, konkret. Det handlar om sjuka som blir helade. Och vi som vill ta hela evangeliet till hela människan. Vi vill både förkunna och tro på helande och upprättelse av människor som har liksom fysiska sjukdomar. Så. Vi tror på sådana under och tecken. Men vi tror också att det handlar om det som sker inom oss. Och där vill vi stå med båda de här. Precis, det var det Jesus gjorde. Och i ordet så öppnar Jesus våra ögon för det som är av värde. För det som ger liv. Och fördjupa tro det här bygger då på visionen om ett liv. I enkelhet. I frihet. I seende. Och det här kommer också när vi går. För det här är både det vi ska se Jesus göra i oss. Samtidigt som det är det som Gud vill göra genom oss som församling. Det är både vårt uppdrag och Guds verk inom oss. På samma gång. Och jag tror att det finns en växelverkan där som jag tror att Gud vill utmana oss till. Och när jag har mött partners som EFK står i runt om i världen. I Brasilien, i Thailand, i Mongoliet och i Egypten. Så ser jag just detta. Och vi behöver lära av människor, syskon, utöver hela världen. Som lever i den här växelverkan. Mellan det Gud vill göra genom oss. Att vara lydig. Bara gå. Bara gå. Redan i kapitel 9, gå i ditt liv liksom. Men också se att Gud handlar i oss efter att vi har börjat gå. Och också att Gud handlar i människor vi möter. Och låt mig också bara säga, fördjupad tro är en process som tar tid. I de människor vi möter, när vi går, i de människor vi är i mitt liv. Och jag tror det, skulle jag avsluta med det och säga att jag tror att vi har ibland för mycket tro på vad Gud gör. För mycket tro kanske inte. Vi har för stora förväntningar på vad som kan ske vid ett enda tillfälle. Eller på väldigt kort tid. Och för lite tilltro till vad Gud vill göra genom ett långt liv. Och över en lång period. Och det gäller också församling, tänker jag. Att vi kan ibland tro att Gud kan göra jättemycket på en församlingshem. Liksom. Så. Men, och det kan vara bra. Så. Men framförallt, vad kan Gud göra över 5 år genom er? I er? Över 10 år? 20 år? Ni har funnits i 20 år. Och jag vill bara hälsa er som församling. Ni har betytt så mycket som ni inte har någon aning om. För Evangeliska Frikyrkan och kristenheten i Sverige. Genom människor som har varit här, som har fått smaka församlingsliv. Så här kan det vara, på ett nytt sätt. Som nu är pastorer eller som finns som församlingsledare. Jag möter dem lite här och var. Ja, jag har varit i Johanneskyrkan. Det betyder jättemycket för mig. Ni har också betytt mycket genom att delta så mycket på de arenor som vi har. Genom era pastorer genom tiderna. Så här. Jag jobbar nära Niklas Holmefu som har varit här, som några av er känner. Som nu är rektor på vår missionsskola. Han gick en skola här som betyder mycket för honom i den skola han står i nu. Lina Li som har varit 20 år i EFKs styrelse. Så här. Jag vill bara uppmuntra er som församling i detta. Och så vill jag också utmana er till en fördjupad tro som utgår ifrån att låt oss gå och göra Jesu gärningar. Vi också. I hela dess bredd. Be för sjuka. Också lösa människor i olika sorters fångenskap. Och så vidare. Ett nådens år från Herren. Låt oss be tillsammans. Herre, vi ber om år av nåd ifrån dig, Gud. Där du får bara öppna din ström av nåd och liv över våra liv. När du också får göra oss en kanal av nåd och liv till människor som vi möter på våra arbetsplatser, i skolan, i grannar vi möter eller där vi finns i olika sorters engagemang eller bara gemenskaper, Herre. Vi vill vara dina lärjungar, vi vill göra dina gärningar och vi vill bli en del av det som du verkligen brann för. Du verkligen brinner för och gör idag. Visa oss de vägarna, Jesus. Och tack för det du gör i våra liv. Lovat var ditt namn. Amen.